Välkommen till Under ytan med Hed. Podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt talar jag med Fredrik Kjell om effektfull kommunikation. Och det innebär hur din inre kommunikation, hur du talar, hur du kommunicerar med dig själv, hur det kommer ut i samspel med andra. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed, det är Per Hed här. Jag hjälper människor att gå sin egen väg och älska vägen de har valt. Och jag driver den här podden. Och idag har jag med mig en fantastisk gäst, Fredrik Kjeld. Som är föreläsare, han är coach och han är utbildare. Och en god vän till mig sedan 2021. Så välkommen Fredrik.
Stort tack. Kul.
Tackar. Så jag har ju sett framåt det här avsnittet. Vi skulle gjort förra veckan, jag varit sjuk. Mm. Och idag ska vi prata om effektfull kommunikation. Och det är någonting som både du och jag brinner för och har mycket erfarenhet inom. Mm. Delvis på lika och samtidigt på helt olika sätt.
Yes.
All right, så vi börjar med att definiera. Vad är effektfull kommunikation?
Ja, då tänker jag att vi nästan får dela på det först och snacka om vad effektfull är för någonting som man inte blandar ihop det med effektiv. För det är för mig två helt skilda saker, men det blandas ganska ofta tycker jag när folk pratar om det. Så att effektfull är att få effekt med det man gör, att det händer någonting. Effektiv är när man gör får många saker gjorda. Ja. Det var, om man bara ska vara snabb med effektiv och effektfull. Mm. Så just effektfull kommunikation handlar ju om att få effekt med det sättet jag kommunicerar med. Oavsett om det är med mig själv som du sa. Eller om det är gentemot andra. Mm. Det är så jag tänker snabbt om effektfull kommunikation.
Mm. Just det. Och då behöver vi också definiera vad är kommunikation?
Vad är kommunikation? Ja, det är som vi sa innan när vi pratade här inför här. Att det är ju lätt hänt att man hamnar i retorik endast. Mm. Att det bara handlar om hur jag pratar eller hur jag använder min kropp och gestikulerar eller inte gestikulerar. Mm. Och det är ju en spännande del av alltihopa, men jag upplever att kommunikation är ju så mycket större. Mm. För egentligen allt vi gör kommunicerar.
Ja.
Så att det för mig är kommunikation egentligen allting. Hur jag tar in min omvärld, hur jag tolkar min omvärld och hur jag pratar med mig själv till hur jag faktiskt når fram till andra.
Mm.
Och en förklaringsmodell som jag gillar, som jag lärde var Magnus Kull, det är, han kallar det för kommunikationstrappan, och då består den av fyra steg, vilket är att det börjar alltid med ens inre kommunikation.
Mm.
Hur mina tankar går, vilket självprat jag har, vilken betydelse jag lägger i saker. Och sen nästa steg handlar om social kommunikation, trappsteg två. Och där är det mer, alltså hur bandar vi med folk? Hur får vi det som man kallar för rapport inom coaching? Alltså hur man får kontakt med varandra.
Ja, connection.
Precis. Ja. Just den här känslan av att vi snackar samma språk, du och jag. Den känslan att nu flyter det på. Att vi kan anpassa oss på ett bra sätt så att den vi pratar med känner sig bekväm.
Mm.
Det är också en typ av effekt, tänker jag.
Just det.
Och sen handlar det om målinriktad kommunikation. Alltså hur når jag fram med mitt budskap? Och då kanske man tänker mer retorik egentligen då. Hur jag når fram med olika kommunikationsmodeller och vad behöver jag tänka på?
Mm.
Antingen i ett samtal så här med två personer emellan i en podd. Eller om vi snackar om ett utbildningssammanhang eller föreläsning, vad som helst. Vad behöver jag tänka på för att komma och få ut mitt budskap och nå fram? Jag gillar den här tanken med att vi ska inte bara nå ut med det vi pratar om. Utan vi ska faktiskt nå in till andra personen.
Underbart uttryck.
Så att informationen ska inte ut, utan ska in.
Den där snog jag från dig. Tack.
Ja, den är inte min, men du får dela den med mig helt enkelt. Ja. Och det fjärde trappsteget, då går vi på det som du och jag håller på mycket med, eller NLP och annat, och det är påverkande kommunikation, påverkande språk, och det som Milton-språket och allt på det här.
Ja. Och där, Milton syftar alltså Milton Erickson, en hypnoserapeut från 50, 60, 70-talet.
Yes. Och den delen kanske är svårast att beskriva sig, men det finns ju som ett fjärde trappsteg. Men den kräver ju en hel del etik och moral att använda den på ett bra sätt.
Mm.
Så att, för att den får ju bara användas för att hjälpa den andra personen. Mm. Och stötta den andra personen, stärka den personen. Inte att jag ska manipulera den personen till någonting de inte vill.
Det finns ju människor som gör det också.
Det är det. Ja. Precis.
Det finns människor till allt. Men, och
underbart, för kommunikation, det är ju så mycket mer än retorik, jag håller med. Och definitionen av kommunikation från början är ju att skapa gemensamt.
Spännande.
Så all kommunikation vi skapar gemensamt, och medvetet som omedvetet, så i NLP säger vi kan inte kommunicera.
Exakt. Exakt, det är lite det jag är ute efter. Bra uttryckt, vi kan inte kommunicera. Dubbel negation där, just det.
Ja.
Spännande. Nej, men det är just det att det går ju inte. Det var jag än gör, tittar jag mig runt i det här rummet så är det en kommunikation. Jag tar in det som sker här, eller som finns här inne, och tolkar det på något sätt. Det är också en kommunikation, och det är ofta det där. När man vill bli bättre på att kommunicera så hamnar man för snabbt i det här. Trappsteg 3 och 4 tycker jag att man ska liksom upp och prata om hur når jag fram och hur når jag ut. Istället för att snacka om vad behöver jag börja med? Vad snackar jag om själv med mig själv inför ett samtal? Mm. Inför att gå in i den här podden tillsammans med dig så måste jag ha koll på hur går mina tankar?
Ja.
Om vem jag är och vad vi ska prata om och vad vill jag med det här? Och vem är jag och vem är du?
Mm. Så kommunikation är ju lika mycket retorik som att det är psykologi egentligen.
Kan man säga.
Ja. Mm. Så låt oss definiera då, som vi, inre kommunikation, alltså hur vi tänker, vår självprat, de bilder jag spelar upp för mig själv, mer eller mindre.
Mm.
Men också hur jag känner, hur jag tolkar mina känslor.
Precis.
Och också inom den inre kommunikationen. Och kan du förklara det förloppet? Okej, jag har en inre kommunikation och sen kommunicerar du och jag, den sociala, med varandra. Och då, det jag säger till dig, eller hur jag kommunicerar till dig, kommer ju att sätta igång en inre kommunikation hos dig. Kan du... Du var inne på det där.
Ja, nej, men det är en övning som jag vet att du var med och gjorde en gång för länge sedan när jag föreläste en gång. Tecknar just det, för att när i en kommunikation så här oss emellan, så kommer ju inte allt vara med. Du får ju inte ut allt som du tänker, och du har ju en tankebild som du förmedlar med de ord du gör. Och det jag lyssnar in och tar in, det bedömer jag utifrån mina referenser som jag har.
Mm.
Och jag gjorde en övning för många år sedan som jag bad publiken, jag brukar använda det då och då faktiskt. Jag ber mina deltagare, tänk på en häst.
Mm. Just det. Vi bjuder in lyssnarna, tänk på en häst.
Och jag brukar preppa den övningen lite grann innan, för att man, som en väldigt stor övning, blir lite roligt. Men tänk på en häst, och det är den enda instruktionen. Och sen börjar jag ställa lite frågor. För att den frasen, tänk på en häst, den innehåller så lite.
Mm.
Så att det finns ingen instruktion på hur du ska tänka på den här hästen, i vilken kontext den ska vara i. Nej. Utan det får du skapa själv. Och det är ofta så kommunikation blir, att det finns ett uttryck också som kartan är inte verkligheten. Ett klassiskt NLP-uttryck. Och det innebär egentligen att min bild av någonting är ju inte den objektiva verkligheten. Utan det är min bild av någonting. Så nu kommer det fram då, vad är min bild av en häst i det ögonblicket jag hör det här när någon ber mig tänka på en häst?
Ja.
Och då kan man ju fråga efter vilken färg hade hästen.
Mm.
Såg du en häst framifrån, bakifrån, från sidan och så vidare. Mängder av olika sätt att svara på det här på. Och då märker man i en större publik att folk har tänkt på helt olika sätt.
Mm.
Och här märker man ju då att vi måste ha koll på vår inre kommunikation och förstå att det här påverkar hur jag tar in information och vad jag bedömer det här vidare på.
Ja, just det. Precis. För varje stund du säger tänk på en häst, så måste jag kommunicera med mig själv.
Mm.
Jag får en bild av den. Jag kanske säger något till mig själv beroende på. Och kanske till och med får en känsla om det.
Mm.
Men en hästägare kommer kanske bli så här, jag tänker på min häst och blir glad. Medan någon annan säger, ja, det är bara en häst och neutralt.
Ja, och det säger så mycket om folk. För jag vet att jag ibland när jag är ute och föreläst för lärare och sånt där, så jag säger, är det en vit häst, är det en grå häst, är det en svart häst? Är det någon som såg en flerfärgad häst? Och det heter tydligen skäck, säger hästmänniskor. Det har jag fått lära mig på vägen.
Okay.
Men då är det så här, då är det en del som räcker upp handen. Och då brukar jag alltid säga retoriskt fråga. Och många tänker på lilla gubben och Pippi Långstrump då.
Mm.
Och det är ungefär 95% av allihopa. Och du vet att då är de småbarnsföräldrar.
Ja, just det.
Och då har de den referensen för att läsa de Pippi-böckerna för sina barn fortfarande.
Ja, just det. Så det säger väldigt mycket.
Kan göra.
Eller kan göra.
Kan göra. Och det är mitt antagande igen då. Det vet jag ju inte.
Nej, så är det. Och ja, men exakt. Och sen minns jag när du gjorde den övningen när jag var med. Så gjorde det så. Hur många såg den framifrån? Hur många såg den från sidan? Jag tror de flesta såg från sidan.
Mm.
Och sen hur många såg den bakifrån? Och det var ju också ett gäng. Vi är olika där.
Ja, verkligen. Och då börjar jag alltid fundera på vad är det för typ av människor som ser en häst bakifrån. Och jag vågar ju aldrig fråga det. Men jag hoppas på att det är travmänniskor eller någon som sitter mycket bakom häst och vagn. För annars är det en konstig vinkel för mig att se en häst bakifrån. Men vi lämnar det. Ja,
precis. Och när det gäller social kommunikation så gillar jag en Rickard Olsson som både du och jag känner.
Ja.
Som också tränar i NLP och så. Han brukar säga att vi går från... I kommunikation kan jag känna så här, det är självklart för mig. Det är självklart. Och kommunikationens syfte är att gå från självklart till att bli viklart.
Ah, spännande. Ja, men just, och då täcker det ju upp det som vi pratar nu, att jag som kommunikatör, om vi ska kalla oss för det, och framförallt när man står på en scen och jag som utbildar mycket, måste ju veta om att det finns kanske luckor här i min kommunikation som jag inte har täckt upp, som jag behöver ge. Och framförallt behöver jag ta reda på, har det här landat på det sätt som jag velat? Har informationen jag gett ifrån mig nu gått in hos de här personerna? Har de liksom på det sätt som jag har tänkt mig? Och det är bara återigen mina antaganden på deras reaktioner som det är den respons jag får. Och då måste jag ta reda på det. Har det här gått in på det sättet som jag vill? Och då får jag ställa följdfrågor givetvis då. För det är så lätt hänt att man pratar om olika saker. Och just kontentan av den här hästenövningen, den är just det att försöka få folk till att förstå att men vi sa ju så. Ordagrant till och med. Ja, men ordagrant är ingen garanti för att man uppfattar det likadant.
Nej. Och där kommer vi in på de här tre filterna som kom från Noam Chomsky från början, fadern av kognitiv psykologi som utgår från NLP. Vi utesluter information, vi förvränger information och vi generaliserar information.
Precis.
Och det gör vi, och det är bra att vi gör det. Annars hade vi inte klarat av att navigera. Det hade känts som allt var kaos som vi tog in all information. Men det innebär att den kommunikationen jag har, de tankar jag har, förmedlas, går också genom ett filter. Jag utesluter vissa delar. Jag generaliserar delar och jag förbränger. Och så kommunicerar jag ut till dig som går igenom dina tre filter. Och du utesluter, generaliserar och förbränger. Och sen kommunicerar ut. Det är egentligen fascinerande att vi överhuvudtaget kan förstå varandra.
Att vi ens förstår varandra, ja. Ja, precis. Ja, men det, och där märker man ju också att ibland... Vissa personer känns som att man klickar med på en gång. Och då har man ju ofta ganska lika referensramar, gissar jag då.
Förklara referensramar för dem.
Ja, bra. Men referensramar, det är lite det hur jag är van att tänka på saker. I min, när jag säger referensram. Som jag är med hästen igen då. Har jag aldrig liksom varit i närheten av en häst så kanske det är väldigt svårt. Du kanske tänker på Pippi Långstrump. Eller jag tänker någonting jag sett på film. Jag hade till exempel en kompis som jag svarade på en föreläsning där jag gjorde den här övningen. Och då, som sagt, jag ställde ju frågor om jag blev publiken räcka upp handen då. Jag tänkte på en brun häst, en svart häst, var en häst med vagn bakom. Och jag såg att han satt och kämpade med nästan alla frågor. Och så efter så snackade man så här, du såg lite fundersam på den här övningen. Ja, men jag tänkte ju på Harry Boy, det är ju inte ens en riktig häst. och det var ju hans referensram då, liksom.
Så vad man syftar på helt enkelt.
Exakt.
Okej, okay. Jag fortsätter. Man klickar med har oftast lika referensramar.
Det är min gissning i alla fall. Man snackar att man är lika personer. Men det måste ju nästan handla om det, tänker jag. Att man har någorlunda lika referensram.
Just det. Och när det gäller social kommunikation och få rapport, det är franska ordet som alltså betyder kontakt eller connection, vilket jag gillar att säga. Man connectar med människor. Så är det just att ju mer likheter vi hittar med varandra, desto starkare rapport får vi.
Ja, och då ska vi snacka om effekt. Jag håller med dig fullständigt. Och ska vi då snacka om effektfull kommunikation och vara effektfull i sitt sätt att kommunicera, så är ju det ett sätt att... Då finns ju tekniker bakom det. Och då tänker jag, teknik, det är ju manipulerande. Men det handlar ju bara om att jag vill få kontakt med dig. Så då matchar jag ju dig ibland. Och är man riktigt duktig på det, vilket många coacher är till exempel, då kan man ju matcha taltempo, man kan matcha ord, använda samma, spegla ord och annat och gestikulera. Och oftast är det man gör naturligt. Man väl har fått den här kontakten som du pratar om. Då är det man gör utan att tänka på det. Man börjar nicka samtidigt och man rör kroppen på samma sätt som vi gör nu. Vi nickar mot varandra. Ni som inte ser oss, men vi sitter här och gör det. Ja. och det kan jag dessutom använda det för att nå fram till personer, så är det bara en positiv effekt.
Ja, och det kan man ju se på bussen. Om man sitter på bussen och det är en massa människor, då ser man vilka som känner varandra.
Exakt.
Så blir de inte bråkar, för då sitter de helt tvärt emot. Men man ser vilka som känner varandra och vilka som inte gör det. Även om de inte pratar.
Verkligen.
Så det är den sociala kommunikationen och så den inre. Var nyfiken då, för den inre kommunikationen kommer ju påverka min yttre kommunikation.
Mm. Och det är inte så att man kan gå på. Det är lätt att man snackar om trappsteg, att först jag får ordning på min inre kommunikation och sen kan jag gå till nästa och sen till nästa. Men det här går ju runt hela tiden, för beroende på vad som händer i vårt sätt att prata så kan jag ju nu under den här podden undra vad folk tänker nu. Och så börjar min inre kommunikation sätta igång igen och då ligger den i vägen för mitt sätt att kommunicera med dig och med er som lyssnar. Och då måste jag ju hålla koll på vad händer i mitt inre nu när det här händer. När det blir tyst eller när han ställer den här frågan, jag har inte ett svar. Och så börjar det pågå en process i mig igen. Så att den inre kommunikationen slutar ju aldrig.
Nej.
Utan det gäller bara att hålla mig kvar i att hålla mig själv på en bra plats. Och lyssna på och vara snäll i hur jag pratar med mig själv.
Just det.
Utgår jag ifrån att folk kommer nog inte gilla det jag pratar med, eller folk kommer att tycka att jag är konstig i den här podden. Då kommer jag inte våga prata.
Nej. Och det där är ju människor med social fobi är ju ofta som har så mycket inre självprat och har fokus på hur uppfattas jag? Sa jag fel nu? Och det, alla kan ju ha det ibland, men folk som har social fobi har det väldigt starkt och mycket.
Ja, och social fobi, jag tänker bara att man kan ha det när man presterar.
Ja.
När jag utbildar andra utbildare eller föreläsare, och är man, jag märker ju direkt när någon är upptagen med hur de uppfattas.
Mm.
För då ligger fokuset där och de har ett självfokus.
Ja.
Men så fort man blir trygg i rollen där man står så vågar man vara både bristfällig och både säga fel. Och jag har ju sagt, alltså jag har gjort så sjukt många fel så många gånger och det, jag använder ju det idag.
Ja.
Jag ser det som en styrka och gör jag fel mitt inför det så mycket, antingen så nämner jag det eller också tänker jag, det här behöver jag inte ens ta upp.
Nej.
För det är ingen som märker det. Men jag behöver inte ha fokus på mina tillkortakommanden. Men är jag rädd för mitt eget självvärde och mitt sätt att kommunicera, då kommer det pågå ett chatter i mitt huvud precis hela tiden, så jag kan inte uppfatta vad som händer. Jag uppfattar inte hur du tänker den här kommunikationen.
Nej.
Och då blir jag inte speciellt effektfull heller.
Nej.
Så jag måste hela tiden ha koll på min inre kommunikation.
Just det. Just det. Precis. För det där du pratar om, det är ändå intressant, för när man är för mycket i självet eller självfokus i de lägena, så tänker man mycket hur uppfattar andra mig. Då kan det verka som att det är fokus på andra, men det är det ju inte. För att då gör jag antaganden och kanske så kallade citationstecken tankeläsningar om hur andra uppfattar mig, snarare än att jag faktiskt är uppmärksam.
Ja, jag söker ju bekräftelse. Jag söker ju inte dig, utan jag söker din bekräftelse.
Ja.
Och det är en milsvid skillnad på det. Och det är så kul att du nämner det, för när man då, jag brukar berätta om en miss jag gjorde för många år sedan när jag var nere i Marks kommun i det Västergötland. Och skulle ha en kurs för musiklärare för hela Sjuhäradsområdet heter det. Jag gillar det ordet, Sjuhärad, det är gammalt, fint. Men i alla fall, alla musik- och kulturskolelärare där skulle vara där en dag, Västergötlands lärare. Och jag, på den tiden var jag fortfarande anställd inom kulturskolan själv. Så jag jobbade halvtid som utbildare föreläsare och sen var jag lärare på andra halvtiden. Så jag var ju en av dem. Och alla skrå har ju sina sätt att vara på, sitt sätt att klä sig och sånt där. Och jag kommer dit och kulturmänniskor är så här lagom bohemiska som alla andra är. Så att jag kan ju läsa av det här. Där borta har vi populärmusikerna, där har vi klassiska musiker, där har vi förmodligen teatermänniskor, hur man klär sig och sånt där.
Ja.
Och jag kom väl dit i ett par slitna in som flanellskjorta, just ett skjorta sådär. En av dem, andra ord.
Mm.
Och känna av surret in i lokalen och sånt där och börja prata då där inne. Och när jag börjar mina föreläsningar så brukar jag prata en del om mig själv och jag tycker det ska vara lättsamt och kul, så jag drar lite skämt och sånt där så man kan connecta. Just den här sociala kommunikationen i början. Och så ser jag i ögonvrån att på andra dagen sitter en man i 60-årsåldern. Och det är inget fel på män i 60-årsåldern på något vis. Men den här personen sticker ut. För han sitter i svart kostym, gul väst, vit skjorta, slips med en guldslipsnål.
Okay.
Med blanka skor och sitter med raka ben, händerna bakom huvudet och blundar. Ett helt avvikande kroppsspråk. Okay. Och i helt och hållet i klädsel alltihopa. Och då börjar mitt självsnack gå igång. För jag är fortfarande lite nervös. Och jag inte, det här är drygt 10 år sedan, så jag har inte utbildat så mycket än i de här sammanhangen. Så jag är fortfarande så här, nu gäller det att få till det här.
Mm.
Och då börjar jag tänka så här, han tycker jag är en fjant.
Mm.
Här kommer en snubbe från Stockholm och ska jag offra en hel dag på mitt dyrbara höst och lyssna på det här. För vi skulle ha en hel dag tillsammans och snacka om coachande ledarskap.
Okej. Okay.
Och det sätter igång ett chatter i mitt huvud. Så jag tänker, men tänk på alla övriga. Det var väl drygt 100-150 personer i rummet. Tänk inte på honom. Men det är ungefär som att tänka på den rosa elefanten som man brukar säga. Det är det enda man tänker på. Liksom. Ja. Men han finns där och irriterar, men jag lyckas hålla fokus på alla andra. Mm. Och sen har man då första pausen där efter en dryg timme. Och det är ändå en kommunalt företeelse, så står man med en plastmugg kaffe och en för alla. För då är man på kommunalkonferens.
Ja,
och det är ett härligt surr.
Det är en kommunikation i sig.
Det är en kommunikation i sig. Och det är ett så här, det är ett skönt surr i rummet. Så där. Men jag står ju själv, för jag är ju inte en av dem. Jag är ju gästföreläsaren. Så jag tycker det är rätt mysigt att stå där. Och så känner jag en klapp på axeln. Och så vänder man, och då står den här mannen där.
Mm.
Och så här, du Fredrik, det här var superintressant. När du sa det här, och så började han dra upp exempel på exempel från första timmen, så ställde han frågor på, skulle man kunna tänka att det är ungefär som att, jag kommer inte ihåg vad han frågade om, men han var otroligt intresserad.
Okay.
Och jag var så här, skam med mina antaganden. Jag trodde att han var extremt ointresserad och att han tyckte att jag var oseriös. Mm. Han var precis tvärtom. Och det är en sån otroligt viktig läxa.
Ja.
Så att du kan inte gå på antaganden. Du måste kalibrera in responsen, ja, och testa den sen.
Mm.
Och när man säger kalibrera respons kanske låter lite konstigt om man inte är van vid det. Men man brukar ju säga att kvaliteten på den kommunikation jag har är responsen jag får.
Ja,
och det, då kan jag ju gissa vad den här responsen betyder. Det är en typ av kalibration.
Mm.
Eller kalibration, det var konstigt uttryckt. Kalibrering. Men då är det ju så här också, om jag gissar vad det betyder, då är det ett antagande.
Mm.
Men om jag däremot gör olika tester, om jag ändrar någonting och får en bättre respons eller en annan respons, då vet jag ju om att då hade jag rätt i det här.
Mm.
Nu var den här personen väldigt hjälpsam och kom fram till mig, så nu kan jag liksom gå in med en helt annan energi resten av dagen.
Ja, just det. Och där, apropå referensramar då, så då hade du säkert några referenser. För när man sitter på det sättet, avvikande kroppsspråk, så betyder det X eller Y och inte att han var intresserad.
Nej, och säkerligen fördomsfull med hans klädsel. Han var propert klädd.
Ja.
Och då, det här var 10 år sedan, så jag var då 45, han var kanske runt 15 år äldre än mig.
Mm.
Då tänkte jag, då har han auktoritet över mig.
Ja.
Han hade inte bett om den.
Nej, just det. Och det här är bra, han hade ju inte bett om den.
Nej, nej, nej.
Och ändå så lätt att vi gör det här i vår inre kommunikation.
Definitivt. Och det påverkar min yttre kommunikation. För det störde mig. Jag la hela tiden energi på att han satt där. Mm. Och hoppas på att inte andra ska haka på honom eller vad som helst.
Ja. Jag har ju liknande erfarenhet. Inte riktigt starkt, men brukar hålla sig gratis utmaningar. Det vet jag att du också gjort mycket.
Mm.
Och du gör det på Zoom. Och du vet, det var en utmaning. Det var en man som såg så oerhört uttråkad ut, tyckte jag. Det var min tolkning. Han är uttråkad. Fördelen på Zoom att då kan jag växa rutor så jag ser några andra istället. Så att det var inte mer med det. Så jag växade bort. Eftersom jag har ju stora skärmen på mig då, för att det ska bli bra på inspelningen, så ser jag bara de 5, 6, 7 stycken någonting där uppe i rutan. Så då svappade jag bara så jag slapp se honom. För jag tänkte jag vill fokusera på de som är intresserade. De som nickar och ler. Och så. Men han skrev efter, vi hade så här 5 möten. Efter första mötet skrev man, gud vad här var bra. Det här var bland det bästa jag hört. Och jag blev såhär, va? Mm. Och sen nästa möte, det blir precis som, då, när jag kollar på honom, då tolkar jag inte honom uttråkad. Han satt ju likadant.
Ja, ja, men det är så lätt hänt.
Mm.
Jag läste, jag vet att du också läste den här boken 7 Habits of Highly Effective People.
Just det, med Stephen Covey.
Ja, precis, till 7 goda vanorna. Och där är det återigen en berättelse i början när han klev in i en tunnelbanevagn.
Mm.
Inte om du kommer ihåg den här berättelsen.
Nej.
Och det är, jag gissar att det är en helgdag, det är mitt minne av den. Och det är ganska lugnt på den tunnelbanan. Och så inkommer det då en man med sina 3 barn. Och de lever över fullständigt, de här barnen. Alltså de stör alla andra, det är fullständigt kaos. De hoppar på, folk rycker i tidningar och grejer. Det här är 80-talet, det fanns inga mobiltelefoner.
Nej.
Och pappan verkar inte bry sig. Han stirrar bara tomt ut i luften. Och Stephen Covey berättar att han blir så här, hans inre kommunikation går igång.
Mm.
Men så inser han inte vad de här barnen håller på med. Hur mycket de stör alla andra. Och alltså, borde inte han... Alltså, hans inre karta var ju det att pappan borde ju ingripa nu. Liksom,
ja.
Ser han inte det här? Han kan ju inte blunda för det, men det gör han ju. Så han lutar sig fram mot den här pappan och säger så här, du märker säkerligen att dina barn stör andra resenärer ganska mycket nu. Och då tittade mannen upp och sa, ja, jag inser nog det. Men vi kommer från sjukhuset och deras mamma gick bort för en timme sedan. Så varken de eller jag vet hur vi ska bete oss riktigt.
Okej, okay. Ja.
Och han sa att skiftet man får i sin egen inre kommunikation i det läget, att ifrån var lite arg och på hur svårt kan det vara att hålla det på sina barn, skiftar över på en halv sekund till, oj, hur kan jag hjälpa dig?
Ja.
För jag får en helt ny kommunikation med mig själv.
Ja.
Ilskan försvinner bort och alla referensramar återigen då, för jag hans referens har varit det här är en person som inte bryr sig. Barnen får göra vad de vill. Ja. Odrägliga barn.
Men och hans varje pappa hela kittet.
Precis. Ja. Och precis tvärtom. Mm. Han har insett att en pappa som inte riktigt vet att han ska bete sig kan behöva hjälp. Och framförallt, barnen är förmodligen inte mottagliga för någonting annat just nu.
Nej. Nej, verkligen.
Och då skiftar det igen i sättet att kommunicera. Från att vara irriterad till en halv sekund till att bli mycket mjukare i rösten. Ja. Och omtänksam.
Just det. Och varför klargör här? Vi pratar om effektfull kommunikation. Vi har ju många exempel här. Effektfull är alltså att ha någon typ av effekt. Och det kan vara både plus och minus. Så när det gäller inre kommunikation, om jag har fokus på mig själv eller i det här fallet liksom oansvariga referensramar, då har ju det en effekt på mig.
Mm.
Och det har en effekt på min yttre kommunikation.
Ja, och nu gillar jag, om vi ska ta det vi snackade om nyss med här föreläsningsgrejerna då, om effekten jag söker är att alla ska tycka om mig, då blir jag ju ett offer för att om någon verkar vara uttråkad, någon verkar ointresserad.
Som jag har den intentionen.
Har jag intentionen att effekten som ska bli att alla ska tycka om mig, då kommer jag söka den bekräftelsen. Men den effekten jag har är att det här är viktigt för dem att få höra.
Mm.
Det här budskapet kommer beröra dem, det kommer förändra deras verklighet. Ja. Deras vardag kommer bli bättre. Om det är effekten jag söker, då har jag ett helt annat fokus.
Ja, herregud ja. Och det här är ju en viktig del av inre kommunikationen. Vilken intention eller syfte har du med din kommunikation?
Ja, intention, syfte, effekt, vilket ord vi än använder, så är det just det.
För det är ju herrans skillnad. Ibland har jag faktiskt sagt när jag är kursledare, har jag sagt så här, mitt syfte är att ni ska gilla mig här. Det är okej om ni inte ens gillar mig. Jag är däremot inte okej om jag inte gjort mitt bästa för att ni ska förstå det här enkelt och så att ni kan använda det.
Mm.
Det är det enda jag bryr mig om. Sen blir det oftast effekten blir omtyckt ändå, men det är inte det jag bryr mig om.
Ja, men det handlar ju inte om att vara otrevlig, att inte på något vis bry sig om hur man uppfattas.
Nej.
Och det är ju en del av att skapa rapport, så om det är sociala kommunikationer, det är ju en del att man ska känna sig bekväm med någon.
Men då blir det som ett syfte för att det blir pedagogiskt för dem,
exakt.
Inte för att det handlar om mig.
Och det handlar också om att våga ibland ha en obekväm åsikt. Att när man har skapat det här förtroendet, när man har skapat den här rapporten, the connection, att det klickar, vad vi ska kalla det för.
Mm.
När det är på plats och de märker intentionen, för det har oftast märkts då, okej, den här personen, Per vill mig väl.
Mm.
När han har sin utmaning då, eller sin challenge, eller en minikurs, vad du kallar det för.
Mm.
Han vill mig väl, då kan du vara ganska utmanande.
Ja.
Då kan du utmana folks liksom, begränsningar och inte hålla med för att de ska få växa.
Ja. Jag hade faktiskt en kurs i helgen där en deltagare, nu är det lite tolkning då, men hon blev arg på mig. Och jag fortsätter utmana henne. Och det blir hett i rummet. Liksom. Det är väldigt, och sen kommer det efteråt, gud det här var det jag behövde.
Ja.
Och det är för att vi har en god rapport eller bra connection sedan tidigare, så jag vågar göra det. Hade vi inte haft det, då hade jag inte utmanat, för det hade inte hjälpt henne.
Nej, och hade du inte haft rätt intention?
Ja, exakt.
Om inte effekten du siktade på var att hon ska släppa det här, hon ska komma vidare på något sätt, vad det innebär, det är ju inte säkert att du bestämmer över.
Nej.
Men hon behöver komma ur det hon är i just nu.
Ja.
Och hade du haft intention att ha rätt istället, då är det någonting helt annat.
Oj. Oh, ja. Ja. Precis.
Så det är det jag menar igen, med effektfull kommunikation så måste vi först, om man nu ska gå på, man kan ju växa hur stort vi vill egentligen, men då handlar det om vad har vi för mål? Vad är det jag vill med det jag gör just nu? Med det jag kommunicerar ut. Oavsett om vi kommunicerar i skrift, om vi snackar om, jag menar, du skriver mycket på Facebook, vet jag, regelbundet. Jag gjorde det förr, jag har ju bytt plattformar. Men när vi kommunicerar ut i content, som det så snyggt heter, vad har jag för intention med det?
Ja.
Återigen, där, vi har utbytt erfarenheter, du och jag, att man märker ganska väl på folks intentioner när man läser vad de skriver.
Ja. Alltså, där, jag tycker det är jättefascinerande. Ibland känns det nästan magiskt. För jag kan tycka att jag skriver samma inlägg. Eller inte samma, men alltså med samma bra skrift, samma så. Men min intention och mitt känslotillstånd när jag skriver gör all världens skillnad. Även om jag kan titta på och tycka att det var inte så stor skillnad mot det här mot ett annat. Så vi får en jättestor skillnad i effekten på Facebook eller Instagram. Mm. Eller det är de kanalerna jag kör nu. Det är alltså ibland... Fast jag utbildar själv i kommunikation så har jag svårt ibland att förstå vad är det som gör stora skillnad. För jag kan knappt se skillnaden och kolla efteråt på de här inläggen. Men den jag hade en... Ja, Med intentionen och känslotillståndet jag har när jag skriver gör all världens skillnad.
Ja, och det tror jag det handlar om igen. För jag märker samma skillnad. Det är att de inlägg som oftast går att skriva på 5 minuter är de som går bra.
Ja.
Därför att de kommer utifrån en någon slags, alltså överpretentiöst, men en ren intention.
Ja.
För de kommer direkt från vad jag känner, så vill jag ut med det här på något vis. Medan de, man kanske får jobba lite mer med, kan handla om att nu vill jag få det här rätt.
Ja, just det.
Och så hamnar liksom inlägget i det stället. Och det är väl därför som man då, när man pratar om alla dessa AI-inlägg idag som finns, så är de väldigt snygga, men de tappar just det här nerven som finns i ett ärligt inlägg. Sen har jag inga problem med AI.
Om man inte promptar
rätt. Ja, helt rätt. Och jag har fått bra AI-inlägg också, så det är inte det. Men det handlar fortfarande om att när det blir för tillrättalagt. Ofta kan man prompta för länge.
När man har
gått bort sig i den. Nu är mer intentionen till att det här ska verka smart. Och bli rätt. Och de har tappat grundtanken från början.
Ja. Och ibland har jag så intentionen, här vill jag ska spridas mycket. Och det blir sällan bra spridning när man har den intentionen.
Nej.
Men den mest spridning jag fått, det var så här. Det var exakt så. Jag bara skrev det. Sen drog jag faktiskt bara in i ChatGPT bara lite feedback. Varför så här, på hur jag skrev, inte på innehållet i sig. Men det var ända. Och sen så lade jag upp det. Och jag fick... Det var så... Jag var över 1000 likes. Det var ju galet mycket interaktion på det inlägget. Mm. Och det var... Jag bara skrev om mitt tidigare medberoende.
Ja, jag kommer ihåg det. Jag läste det.
Mm. Och det var, gav så galet mycket. Och den tänkte jag, är det bara ett inlägg? Syftet var bara, jag ville bara dela med mig min egen sårbarhet. Min egen svaghet. Och hur jag överkommit den. Och effekten av att överkom den. För det var inte bara positiva effekter.
Nej.
Ja. Det var bara det jag skrev.
Men då får man ju se lite av dig också. Då skapar du kanske, ska vi säga, rapport med de som läser.
Just det.
För du bjuder på någonting av dig själv. Och det går ju inte att skapa rapport med människor som inte vill öppna upp sig.
Nej.
Vare sig kroppsspråk eller i
sätt fall inte prata. Någon djupare rapport.
Nej. Precis. Ja, vi kan ha någon slags överenskommelse om att här går gränsen. Det är den typen av rapport man får liksom. Ja. Jag vet inte.
Ja. Just det. Så hur lyssnarna här då? Hur ska de få mer effektfull kommunikation?
Ja, det är återigen vilken kontext har vi. Sitter vi och pratar med en person vid ett säljsamtal? Har vi ett vänskap? Är vi ute och ska träffa en ny person och lära känna en person?
En dejt.
Ja, säljsamtal och dejt är tydligen ganska likt. Jag förstår att jag inte dejtat på drygt 30 år, så jag har inte den kollen riktigt. Men,
alltså, då säger jag att det är lika. Jag håller inte helt och hållet med. Egentligen. Att det är, alltså, en dejt, då är det oftast inne både trygghet och attraktion. Och det beror på hur man ser det.
Ja. Nej, vi ska inte fastna där, men det handlar ju ändå om att jag vill någonting med mitt samtal.
Ja.
Antingen man då har ett samtal med två personer emellan, eller man ska gå ut och nätverka, så har jag en annan intention med det jag gör. Ska jag stå på en scen och prata? Ska jag nå ut till folk med ett budskap? Ska jag skriva ett content? Allt det här är ju kommunikation.
Ja.
Och återigen, inte sig själv först. Vem är jag? Vad tänker jag om mig själv? Vad tänker jag om mig själv i den här situationen? För allting är ju kontextuellt, om man ska använda snygg ord. Men just situationsanpassat, där jag är just nu. För man kan snacka om självkänsla och självförtroende, men det bygger ju oftast på vad jag är i för sammanhang.
Ja. Jättebra att du belyser det. För lätt att folk säger, ja, jag har låg självkänsla, jag har dålig självförtroende. När då? Var då?
Precis.
Med vem eller vilka har du det? Har du dålig självförtroende när du borstar tänderna också? Ja, jag är så dålig på att borsta tänderna.
Nej, men precis. Och det är lite det igen. Att när jag märker att mitt självförtroende och självkänsla dippar.
Mm.
För det är då jag behöver kontroll på min egen inre kommunikation. Vad är det jag säger till mig själv nu?
Ja.
Vad är det för tankar jag har? Vilka tankar när jag framförallt? Och det är inte alltid så enkelt att tänka på något annat då. Ja, det är inte så himla enkelt alltid att göra hittills.
Nej.
Men någonstans ändå ställer sig frågan. Bara, om man nu säger, jag duger inte. Ja, men jämfört med vem?
Ja.
Och nu snackar vi metafrågor här och metamodellsfrågor lite grann. Vi ska snacka NLP igen. Men just att ställa sig lite smartare frågor då. Ja.
Så jag duger inte enligt vem? Hur har jag kommit fram till det?
Precis.
Och vad ni än gör, se för bövelen till att undvika frågan varför i de här lägena kring problem. Jag duger inte. Varför duger jag inte? För att ditt sinne kommer att svara på de frågor du ställer.
Exakt.
Säger du varför duger jag inte, kommer att säga, jo, men det är för att du är ful, jo, men det är för att jag gjorde bort mig förra veckan, eller för att jag hade dålig uppväxt, för att mina föräldrar var så. Jag kommer att hitta massa svar på det, men de kommer inte föra mig närmare någon lösning.
Nej, och jag upplever att det snarare oftast den frågan vi svarar på. Att den ställer vi svarar på frågor som inte ställs. Just varför vi inte duger.
Riktiga varför får vi med hur? Ja. Hur gör jag?
Och då tänker jag att ifrågasätta den. Så här, hur kan att jag är uppväxt så här eller att jag inte har gjort detta göra att jag inte duger till att...
Ja, just det.
Att ifrågasätta de orsak- och verkanssammanhangen här.
Ja.
Det är ju mycket mer kraftfullt.
Ja. Ja, men precis.
Och effektfullt, om vi ska snacka om det
effektfullt,
igen.
Ja, precis. Mm. Men låt oss djupdyka lite kring frågor vi ställer oss själva. För det är ändå enorm effekt på vår inre kommunikation.
Verkligen.
Och för vårt sin, vi kan inte svara på en fråga, kan man säga. Nu har vi en dubbelnegation igen här. Så om jag ställer så här, varför jag är så dålig, varför duger jag inte så? Det har ju den effekten som precis var inne på. Men just vad och hur frågor och när var brukar vara väldigt effektivt.
Mm.
Så jag duger inte. Jämfört med vad? Enligt vem? Vad baseras det på? Hur har jag kommit fram till den slutsatsen att jag inte duger? Och hur skulle det kunna vara något annat? Så vad är din take på frågor vi ställer oss själva?
Nej, men det är just det som du är inne på. Och det blir så fackmässigt språket, men kriterier. Alltså att jag inte duger. Vad är orsaken till att jag inte duger? Som du var inne på. Ja. Visst, den är fel att svara på eller ställa sig aktivt. Men den har vi redan ställt oss oftast. Och vi har en liksom förklaring till. Han eller hon tycker inte om mig. Så jag snackar just den här killen, den här mannen då.
Ja.
Jag kommer från Stockholm. Jag är klädd sig så här och jag håller på att fjanta runt, tycker han säkert, för att jag har massa skämt i början på en föreläsning. Mm. Det är de kriterier jag satt upp till varför han inte gillar mig.
Ja, just det.
Så jag har redan svarat på de frågorna. Jag har inte ställt mig frågan, men jag, det är lite som Jeopardy ungefär. Ja, så jag skickar svar på frågor som inte liksom har ställts än så länge.
Just det.
Och där är det då ställa sig smartare frågor. Hur kan att jag är klädd så här göra att han tycker att jag är oseriös?
Ja. Och där är också, hur är det mitt problem?
Ja, och varför är, enda varför-frågan som jag kan tycka är viktig här. Mm. Varför är det viktigt för mig vad han tycker om mig?
Ja, men det är något annat. För det är en sak att säga, varför tycker han inte om mig? Mm. Då grottar du bara ner i ditt antagande. Yes. Det är det jag menar. Men ställa, varför är det viktigt för mig? Den är bra. Och den kan vi, kring mål och sånt, då är varför-frågan magisk. Varför är det här viktigt för mig? Eller, okej, nu ska jag gå och träna. Okej, så kanske någon del av mig säger, nej men det är nice att äta chips. Eller, okej, men varför är det viktigt för mig att träna?
Mm.
Varför har jag tagit beslut att det? Jo, men det är bra för hälsan och då ser det snyggare ut. Du trevligare på beachen sen och så vidare. Okej, och varför i sin tur är det viktigt då?
Mm.
Varför är det viktigt att se bättre ut? Varför är det viktigt att ha en god hälsa? Jo, men jag kommer få mer energi. Okej, och mer energi, varför är det viktigt? Och där kan vi hålla på, som vi säger inom neurosemantiska NLP, vi klättrar uppåt på metanivåer, alltså vi klättrar upp i betydelser. Så där är varför frågan grymt bra. Men kring problem, så här, varför är jag deprimerad, varför har jag ångest, brukar jag bara skapa ursäkter och undanflykter snarare än hitta riktiga varför.
Ja, säkert. Jag har inte tänkt i de banorna, men det stämmer ju. Men min upplevelse är att vi har ofta svarat på dem redan innan vi ens tänker på ställa den frågan. Att vi har, liksom, jag är deprimerad därför att, okej, frågan bara, tänker du fortsätta vara deprimerad eller vill du gå vidare på huret nu istället?
Ja.
Vad kan få mig att må bättre? Mm. Sen har man all respekt för just den biten, depression är ju, det är så stort område.
Har man klinisk depression, sök professionell hjälp med en riktigt duktig terapeut som kan hjälpa dig igenom det.
Definitivt, för att det gäller ödmjukhet, för att det inte handlar om, det är lätt att man hamnar när man pratar om att man tar ägarskap över känslor och sånt där och att ställa sig rätt frågor, att ja, men då är det bara att ställa sig en bättre fråga så ska jag vara löst. Och då går man in i prestation igen.
Ja,
du ska prestera ett välmående, du ska prestera att inte vara deprimerad, och det kan väl inte bli mer deprimerande än det, tänker jag. För då, det är oftast där, tänker jag, att man ska prestera hela tiden som gör att man hamnar i det här.
Ja. Men jag ska ändå nämna det, för att NLP bygger på tre terapeuter från början. Bygger på tre terapeuters fantastiska kommunikation med sina klienter eller patienter, kanske de sa.
Mm.
Och just två av de här, Virginia Satir och Fritz Perls, de ställer just hur-frågor. Så hur gör, de kanske inte ställer rakt, men hur gör du dig själv deprimerad, vad deras frågor de hade i bakhuvudet.
Mm.
Det är som så här, lär mig hur du gör dig själv deprimerad. Ungefär som att jag ska ta efter dig själv.
Mm. Mm.
Och där hittar vi riktiga varföret. Och det var så de jobbade och de fick väldigt relativt snabba, mycket snabbare resultat än andra terapeuter och mer effektfulla resultat över tid, bestående över tid. Så att det här, du har helt rätt, som jag sa, har man klinisk depression eller klinisk ångestsymptom och sånt som är allvarligare slag, inte det här vardagliga som alla kan ha, så sök professionell hjälp. Men ha en terapeut som faktiskt kan hjälpa dig. Det är inte alla terapeuter som är så effektfulla på den biten. Det finns gott om dem som kan, men det finns gott om dem som inte kan.
Jag tänker att det är så inom alla yrkeskår.
Självklart, självklart. Ja. Men bara så här, varför du kommer till en terapeut och den är inte bra, nöjd inte, hitta en ny terapeut.
Ja.
Det är det jag vill försöka säga.
Precis. Ja.
Både du och jag är coacher, så gå inte till oss för kliniska depressioner.
Nej, nej.
För oss, till oss kan du komma om du vill uppleva mer, göra mer i livet och uppnå dina drömmar och självförverkliga. Där är coacher med helt rätt.
Mm, definitivt. Ja. Nej, men återigen, intentionen med det vi gör. Mm. Så det är. Mm. Ja, men spännande. Ja, men just att ställa frågor till sig själv, det är man ganska ovan vid.
Ja.
För man, det är lättare att känna, nu känner jag så här.
Ja.
Och visst, man kanske vill ha svar på varför, men ofta kan det handla om att man vill bekräfta varför man känner så här, att det är okej att känna så här.
Just det.
Och det är alltid okej att känna som man känner. Frågan behöver vara kvar i den känslan eller inte. Och jag har all ödmjukhet i världen för att det inte bara är att swisha, för det är en träningssak.
Ah.
Och det är inte alltid man klarar i alla fall. Men du och jag är ganska rejält erfarna inom det, tänker jag. Mm. Att jobba med oss själva. Men både du och jag har ju dåliga dagar.
Ja, herregud. Ja.
När man känner sig att det här är... vad händer nu då? Liksom.
Och vet du varför du och jag har dåliga dagar? För att vi är människor.
Den lilla detaljen.
Det är så här, en del som håller på med personlig utveckling gjort det länge kan få en idé om, och barnplan NLP-coach också säger, jag borde nu veta bättre för jag har den här erfarenheten, jag har den här utbildningen, jag har den här kunskapen, jag coachar andra människor kanske om man gör det. Och sen, därför borde jag veta bättre. Det är så här, som att plötsligt så kommer din mänskliga grundpension förändras. Som att du har bytt ut din hjärna till någon AI. Alltså så funkar det ju inte.
Nej, och när det gäller ord igen, du snackade om varför förut. Jag är likadant när det gäller ordet borde.
Ja.
Att använda det otroligt sparsamt.
Ja.
För att det är mer, om ni ska snacka om kommunikation, det ger nästan alltid effekten av att det duger inte. Det är inte tillräckligt. Jag borde någonting, oklart vad.
Och det är låg energi borde.
Ja.
Det är så här, jag borde träna, jaha.
Däremot inte QG. Jag när det gäller föreläsningen igen, jag gör en utbildningsdag med samma utbildning med kursen i ledarskap i Partille utanför Göteborg någon. Och jag kom dit försenat tåg, jag ska få lunch innan. Jag kom dit en minut innan föreläsningen började, för jag var 3 timmar försenad med SJ-tåget.
Okay.
Så jag har ingen mat, ingenting i magen. Jag ska inte käka på 6 timmar. Kommer dit och kör igång min föreläsning och hamnar just på det här stället när jag snackar om borde just.
Mm.
Att det finns, och då är jag lite svartvit, för jag är liksom inte riktigt i balans heller. Jag är lite stasad, jag har varit försenad in. Det är en jätteskön publik som har all överkänd i världen. Men jag går på hårt på ordet borde. Skippa ordet borde, det finns inget bra med ordet borde överhuvudtaget.
Mm.
Och så, är det någon som ska komma på ett bra sammanhang med ordet borde? Nej. Och så ser jag en handrätt höjs längre bak och jag bara...
Såklart.
Jaha, vad var det för förslag? Ja, men man tänker så här, det här borde väl funka?
Ja, ja.
Och jag bara så här, ja. Och då återigen, hade jag varit lite osäker då som utbildare, då hade jag ju sänkt mig själv fullständigt. Ja. Nu kan jag bara skrattat allting och säga att du har helt rätt. Tack för att du nyanserade.
Och den där är så viktig, hur man kommunicerar ut... Så här, folk som försöker inte vara mänskliga. Jag brukar skoja ibland så att man försöker spela Gud.
Ja.
Så, inte Gud, att de makten man, Gud, men att, som att man skulle vara ofelbar. Ja, precis, fullkomliga. Så här, om du är med människor och du visar att du är sårbar, eller att du är felbar, precis som alla andra människor, och erkänner brister, det är sällan folk dömer då. Och de få som dömer, de kan skita ändå. Men, eller, så här, skiter ändå. Men så här, det är så skönt när folk bara erkänner att det här är en brist. Och ännu mer om du kan skratta åt din egen brist i stunden.
Ja, ja men definitivt. Och jag som då utbildare, det blir mycket meta där. Alltså att man meta för den som inte vet är att tänka om någonting.
Ja.
Jag tänker om hur jag tänker och så vidare. Jag kommunicerar om hur jag kommunicerar och så där.
Ja.
Det innebär att ibland då när jag gör missar i den utbildningen så kan jag ju använda den missen. märkte ni samma sak som jag nu? Vadå? Att jag missade kalibrera det här som hände i rummet och gick på med det här lite för snabbt. Och då blev effekten, upplevde jag, att en del av det var inte klara med. Nej, jag kände också att bra. Mm. Och det berodde på att jag inte... Och så kan jag använda det misstaget i min kommunikation. Ja. Och så blir det en tillgång till det jag håller på med.
Ja.
Men det vågar jag ju inte om jag inte har en kommunikation som säger så här: bra Fredrik, du har koll på läget. Du kan använda det här. Det här duger i alla fall.
Om du skulle söka bara bekräftelse för att du duger, då skulle den vara väldigt jobbig.
Ja, och om det bara är bra, om det är fläckfritt.
Ja.
Om det är kriteriet igen för att en bra utbildning är det som alltid flyter på till 100%.
Ja.
Ja, men det går ju inte.
Nej, alltså jag skulle säga fläckfritt, då blir det, skulle det vara dessutom av lägre kvalitet.
Ja.
För folk vill ha en igenkänning, särskilt då som är ledare. För är man föreläsare så är ledare i alla fall i den stunden.
Definitivt.
Eller om man är chef. Vi vill ha det av människor. Så att dels då påminner de att det är också okej att vara felbar själv.
Definitivt, och det är kanske den viktigaste kommunikationen vi gör, som inte sker med ord utan det sker med det som händer, hur vi hanterar när någonting går fel. För det syns ju direkt. De märker att någonting blev galet och de märker, att vill han täcka upp för det här eller är han trygg nog att visa på det? Och om jag är trygg nog med att det blev fel, då vågar ju de vara felbara. Och går en utbildning med prestationshatten på och jag säger, det är lugnt nu, ta på lärhatten, som man säger lite snyggt, och sluta prestera. Men om jag själv då är inkonsekvent med det, så att när jag själv gör ett fel och jag sänker mig själv ifrån andra och de märker på mig att nu tar han det, det hårt, då har jag gjort det svårt för de andra att misslyckas.
Du har gjort en dubbelkommunikation.
Ja, men verkligen, det stämmer inte överens.
Ord och handling går in, det är inkongruent som jag säger i NLP.
Precis. Och det där är så otroligt viktigt, att så kommunikation är ju så mycket mer. Ska vi snacka effektfull kommunikation på det sättet? Det är ju som du säger, när det jag gör stämmer överens med det jag säger. Lite som integritet.
Ja, men exakt.
Det kan vi också förklara då, synen på integritet. För att ofta snackar man personlig integritet med att man ska få en privat sfär. Det här är mitt privata, jag har rätt att ha ett privatliv. Och det är också en del av integritet, givetvis. Men också det att det betyder någonting med att någonting är helt. Det saknas inga delar.
Just det.
Att jag vet vem jag är.
Integritet integrerat.
Precis, integrerat eller integer tror jag det kommer från latin från början. Att någonting är helt och komplett. Okay. Det är integrerat. Och det innebär ju då att jag vet innerst inne vem jag är. Tar vi då över till vi snackade om nyss, den inre kommunikationen. Hur kommunicerar jag med mig själv om vem jag är för mig själv? Inte nödvändigtvis utåt än så länge, men för mig själv, vem jag är. Jag duger, jag är bra, jag är resursstark, jag är attraktiv, eller vad man ska säga, vad man är ute efter. Det är den första delen. Och sen så kommer nästa del i integritet, hur kommunicerar jag utåt?
Ja.
Att vad säger vad jag kan och vad jag klarar av. Vad jag, men jag kan säga att jag är en svinbra coach. Jag har inte en aning om vad coaching är för någonting. Jag kan inte gå till ingenting, jag kan inte hjälpa folk.
Alltså då, där har självförtroende bara vara i linje med kompetensen.
Precis,
inte över.
Exakt.
Som en del på för sig.
Precis. Ja, det här fake it till you make it. Nej, vi är inga fake människor.
Om jag tar ett exempel. Jag är en urusel hjärnkirurg.
Troligtvis.
Jag har aldrig gjort det. Jag vet hur man skär. Det är det enda jag kan. Men jag vet inte hur man skär en hjärna på säkert sätt som är hjälpsamt.
Nej.
Jag kommer nog döda en människa om jag skulle skära i någons hjärna. Så att jag skulle självförtroende som hjärnkirurg nu vore helt värdelöst. Nu har jag inget syfte att bli hjärnkirurg. Men hade jag haft det syftet så är det bra om jag lär mig först. Det går en utbildning då i det här fallet. Då, så att jag kan skära i hjärnor på ett säkert och tryggt sätt som hjälper människor.
Precis.
Så att det är...
Men om vi går tillbaka till integritet, för just att veta vem jag är innerst inne, att kommunicera ut det, och de två måste ju stämma överens. Och sen den tredje som är så otroligt viktig, märks det? Kan folk se det? Och den här NLP-frågan, när man snackar om någonting som är viktigt för en, hur kan jag se det på dig? Att det är viktigt för dig? Hur kan jag se på dig att du är? Att svara på hur det är. Och när de tre går överens med varandra, vem jag vet innerst inne att jag är, att jag kommunicerar ut det och att du sen kan säga att det stämmer överens. Då har man en hel kedja, då är någonting helt integrerat.
Just det.
Men det enda vi kan veta om med det är att vi aldrig är 100% integritet i alla områden hela tiden.
Nej.
För strävar vi efter det, då är det perfektion igen och det går inte.
Precis.
Men att vara integritet med att jag inte alltid är fullkomlig och integritet med alltihopa. Det är också en form av integritet om vi ska snacka lite runt här. Och det är det jag menar med effektfull kommunikation. Att veta vem jag är innerst inne. Att kommunicera det inte bara i ord, utan i tredje kommunikationen, hur jag agerar. Att folk får märka att han står för det här. Han är den här personen. Är det okej att misslyckas i en utbildning? Så, när den går hos mig. Då måste jag ju vara okej med att jag som utbildare faktiskt inte lyckas också.
Precis.
För annars skickar jag en helt fel signal.
Ja.
Och det är en kommunikation som är långt mycket mer effektfull. För det vi säger är en sak. Men folk kommer alltid se det vi står för.
Ja.
Och det syns i våra handlingar.
Något som jag kan tycka är kul ibland. Jag gör det inte medvetet från början. Men det var en kurs jag höll för någon månad sedan. En som du också har gått, Accessing Personal Genius.
Just
det, var det en övning där jag hade glömt ett moment. Det står i så kallad manualen, instruktionerna på övningen, så står det man ska göra en sak. Och jag gör ju en demonstration på det innan. Så hade jag glömt en del. Så är någon som frågar efteråt, hur kommer det sig att du inte gjorde det? Här står att du ska göra det här. Och så bara, jag glömde det. Istället för kommer jag förklara, jo men i det här fallet så som hittar man på något för att rädda sin egen mask. Jo men i det här fallet så bedömde jag att det inte behövdes, om det inte hade varit ärligt. Nej, jag glömde det. Jaha, ja. Som ni märkte, det funkade ju ändå, men gör det gärna.
Precis. Och ibland kan det till och med vara så att man gör den missen och så märker man att det var en nödvändig komponent. Så demonstrationen gick inte. Någonting blev fel.
Ja, just det.
Och så här, märkte ni att vi har inte rätt? Och det beror faktiskt på en sak. Men blir det bak, så kan man peka i manualen som alla har. Så att jag missade den punkten. Och det gjorde jag för att jag var inte helt skärpt. Och så bjuder man på den delen. Just och då har de lärt sig någonting.
Ja, verkligen.
Så att återigen, våga vara ofullkomlig. För allting vi gör kommunicerar.
Ja.
Precis allt vi gör. Vi kan inte kommunicera som du sa i början.
Och det här gäller ju även i vanliga relationer. Vill jag säga. Det är inte bara när man står på scen och håller kurs eller föreläser. Det här gäller med dina vänner, med din partner, med dina barn, barnbarn, med dina kollegor, din chef. Att våga vara ofullkomlig.
Ja, verkligen är det. Och både du och jag är ju föräldrar. Och jag har ju drivit den länge att barn behöver inte perfekta föräldrar. Barn behöver föräldrar som vågar säga förlåt när det blir fel. Och vågar visa på att man är bristfällig, för då vågar barn växa upp och vara bristfälliga. Eller vågar växa upp, det är klart att de växer upp i alla fall, men de växer upp och vågar vara bristfälliga.
Ja, precis.
Och det är kanske den bästa gåvan vi kan ge dem, tänker jag. Att det är helt okej. Ditt värde ligger inte i vad du presterar. Eller att du inte gör några misstag.
Ja. Och något som är intressant när det gäller barn, de är ju faktiskt väldigt bra kommunikatörer i form av att spegla. De har inte lika många filter som vi vuxna har, så att de kan jag säga, hur kommer det sig att du alltid lalalala? Och jag fick en feedback från min äldsta dotter förut. Du är alltid trött, pappa. Jag var i våras. Och så här. Och först började jag säga, nej men det stämmer inte. Men tänkte efter, det stämmer. Jag har sagt jättemycket nu i samtalen att jag är trött. Mina barn jag bor inte med mina barn. De bor på västkusten. Så jag är där ganska ofta. De pratar mycket telefon. Så insåg jag, men herregud. Hon har ju rätt. Och sen bara erkänna det för min dotter. Vet du vad, det ligger något i det. Det här behöver jag titta på. Det var det som är inne i kommunikation kring. Så använda feedback och faktiskt våga stå för det.
Ja, men återigen, den är... Att höra sig själv vad man säger. För jag hade länge en sägning att jag är så stressad. Jag sa nästan jämt. Och min fru var så här, du är alltid stressad, Fredrik. Och sen så att jag talade om för mig själv att jag var stressad. Och då gjorde jag mig stressad. Oklart varför ibland. Men det var en sägning. Det är så stressigt. Det är så mycket. Och det skapade ju känslan av att det var stressigt. Jag skapade ju en stresskänsla och stressade. På tal om så här, hur stressar du upp dig? Ja, genom att tala om för mig själv att jag är stressad. Just att man är någonting, inte att man gör sig någonting, utan att jag någonting. Om vi ska snacka fackspråk igen så är det nominaliseringar. Att jag blir någonting som om det vore en sak. Istället för att jag då faktiskt gör att det är en process som pågår.
Så det här är apropå smarta frågor. Om du kom på dig själv, jag är stressad. Hur gör jag mig själv stressad? Hur stressar jag upp mig själv? Eller hur? Jag sa ju ganska lång period förut, jag slutar säga att jag är helt slut när jag är trött. Istället för bara, jag är helt slut, för då känns det så tungt. Nej, men jag är trött. Kanske dags att gå och sova. Eller vila nu, eller vad det ska vara.
Nej, men ord spelar roll.
Ja, herregud.
Och återigen, hur pratar jag med mig själv? Om det är ett inneprat i huvudet eller om det är att jag säger till andra om mig själv.
Ja.
Men hur jag definierar mig själv.
Men det du säger till andra om dig själv är troligtvis ett inneprat också.
Exakt, exakt.
Så.
Nej, men återigen, allting, när man frågar vad är effektfull kommunikation? Ja, det går inte att ha en icke-effektfull. För det är en effekt, vi får ju alltid effekter av allt vi gör eller inte gör.
Så frågan om det är i linje med ditt syfte eller inte?
Ja, och en del har ju inget syfte.
Är jag fan inte medveten om det?
Nej, exakt. Ja, den är intressant. Kan man ha ett syfte om man inte är medveten om det?
Ja, alltså på ett sätt. För jag... gud, det här är en intressant diskussion. För jag tänker, jag har ju alltid något syfte med någonting. Även om jag inte är medveten om det. Men jag har inget syfte med något. Nej, men syftet kanske är bara att jag ska slappna av. Eller jag ska bara... Jag vill bara... Så jag kanske inte är medveten om det här mitt syfte. Om jag träffar en vän... kanske jag inte tänker på. Nu är mitt syfte att connecta så jag kan fylla på med sociala batteri och se vad jag kan ge till honom. Det är sällan vi går och tänker hela den tanken fullt ut, men jag har fortfarande syftet kanske bara att hänga med min vän och bara för att connecta och fylla för att vi ger varandra någonting.
Ja, men nu är jag med. Det är ungefär som folk som begår onda saker mot andra har ett syfte med att själv må bra, till exempel. Om vi hårdrar någonting väldigt
alla extremt. Beteenden har en positiv intention, säger man igen.
Ja, precis.
I alla fall för personen själv.
Det var det jag associerade till nu när du pratade om att man alltid har någon form av intention eller syfte.
Ja,
men precis. Ja, allting, jag brukar säga att allting ger en effekt, allting får ett syfte, så kanske vi inte alltid är medvetna om vad det är för något.
Exakt.
Jag har däremot inte tänkt på att man kanske har ett outtalat syfte som man inte ens är medveten om själv. Men det stämmer ju faktiskt. Spännande.
Jag skulle till och med utgå från vad alltid är syfte med det vi gör. Egentligen.
Ja, det är spännande. Det är just det med
så därför är vi alltid motiverad. Motivation, ett motiv till aktion. Det finns alltid motivation. Vi har all motivation vi någonsin kommer behöva. Sen är frågan om du blir motiverad till det du vill bli motiverad till. Det är en annan sak.
Precis. Ja, det finns ju en term för att det heter amotiverad. Ja. Som betyder att man inte har motivation.
Ja.
Men det är som säger, då är man snarare motiverad till att inte göra just det du pratar om just nu.
Och göra något annat istället.
Ja, precis. Jag vill bara slippa undan det.
Jag bestämt mig för att träna. Och sen går jag inte och tränar. Jag går hem och äter chips. Då var jag mer motiverad i stunden. Och jag lät i alla fall den motivationen ta över. Att gå hem och äta chips istället för att gå och träna. Och det är ju, där kommer ni in i kommunikationen igen. Hur pratar jag om träningen? Gud vad jobbigt det är. Ja, just det. Jag borde ju träna kanske. Eller jag måste träna. Har det sånt där språk? Ja, då.
Ja, det är intressant. Och ofta är det så här. Man, träning och äta rätt har ju oftast en längre belöning. Längre bort. Jag tror att jag mår bra. Jag kommer bra i stunden också. Men jag vet att just nu kommer det bli... För min son är en träningssnubbe. Så han har gett mig ett program som är... Kort, intensivt, men man är ju helt slut. Jag vet inte, det här kommer att vara smärtsamma 15 minuter framför mig. Och jag vet att jag kommer att må jättebra av det, att jag har gjort det. Och då, för mig har det lagt in en annan betydelse för mig. Jag kommunicerar med att jag ska kunna lita på mig själv. Att jag har sagt att nu ska jag göra, och det här, nu övar jag min beslutsförmåga här. Eller snarare mitt sätt, min förmåga att hålla fast vid ett beslut. Så här, liksom, jag vet att nu ska jag göra den här övningen och det kommer göra ont i de här musklerna efteråt. Men jag ska göra dem nu.
Just
inte en stund.
Nej,
jag ska göra dem nu.
Ja, bra.
Och så gör jag dem. För det, då bevisar jag för mig själv i stunden att jag kan lita på mig själv.
Och där hittar du fler motiv till att göra det än motiv till att inte så. Motiv till aktion.
Exakt.
Motiv till att göra träningen. Jag slutade äta godis för 2,5 år sedan. Nu är det jätteenkelt att inte äta godis. Det är så, de får ta tillfällen, mitt sinne bara prata om mig som man säger så här. Ja, men någon gång skulle det kanske vara gott med choklad. Och då kommer alltid en annan tanke. Ja, men nu vill jag inte köra min streak för 2,5 år. Men herregud, det är ju lång tid. Jag har aldrig varit utan godis så här lång tid i hela mitt liv. Jag är snart 40. Så jag kände att nu är det lätt. Men i början, då kommer det att säga första veckan när det fysiska sockerberoendet är aktuellt. Alla bakterier i magen kämpar för sitt liv. Då kommer det att säga så här, just för att det är så jobbigt nu. Jag fick huvudvärk och sådär här. För jag åt ganska mycket godis innan. Jag var ju beroende. Jag var ju riktigt beroende.
Ja, jag har aldrig varit där, så jag förstår inte. Men jag förstår att det var så.
Så då kommer du säga så här. Just för att det är så jobbigt. Därför jag slutar med godiset.
Just det.
Så jag använder motivet till att fortsätta. Men den var lätt första veckan. Tycker jag. Det svåra var efter 2-3 månader. För då kommer rösten säga, men nu Per har du bevisat för dig själv att du inte är beroende. För nu har du hållit upp i 2-3 månader. Mm. Eller så lång tid hade varit. Och sen, då fick jag in en bild av choklad för det var min största last. Och då började vattnas i munnen och varit jättesugen. Och sen, och det var där hade jag har försökt sluta äta godis innan. Jag hade alltid fallit just där. 2-3 månader, ibland kanske hållit upp 4 månader. Och då gjorde jag om min inre kommunikation. För det blev jag medveten om. För nu har jag ett helt mycket mer bergfast beslut den här gången. För jag var så jäkla less på att ha det beroendet.
Mm.
Och det är precis som du sa, det handlar om att lita på mig själv. Det har jag då. Men det jag gjorde var att jag gjorde om den här rösten som lät så smart. För att nu har du hållit upp nu i 2-3 månader. Det lät jättesmart. Då gjorde jag den korkad, den här rösten. Klassisk ja. NLP-teknik.
Just det.
Så den fick säga så här, åh, nu har du hållit upp i 3 månader. Nu kan du äta igen. Så jag gjorde om den här rösten flera gånger. Och då kom inte den här bilden om choklad upp. Och då vart jag inte godissugen och jag började snarare skratta.
Ja.
Jag vart i humor.
Det byter känslotryck.
Ja, och när jag gjort det där kanske 10, 15, 20 gånger, jag räknade inte, då upphörde rösten också.
Mm.
Och sen dess har det varit faktiskt egentligen enkelt att hålla upp. Sen jag dealade med den rösten, med inre kommunikation.
Mm. Ja, men det där är så spännande. Det har ju både, om jag ska snacka motivation, så finns det spännande grejer du nämnde där också. Dels att det första är det vi kallar för frånmotivation.
Ja, just det.
Jag mår dåligt just nu.
Ja.
Det vill jag bort ifrån. Exakt. Efter 2-3 månader så mår du bra.
Ja.
Och då tycker du kan börja undan med grejer.
Mm.
Och då måste jag hitta en annan motivation, en annan typ av kommunikation som får mig att göra någonting, att upprätthålla det beteendet jag har.
Ja.
För nu är det inte att jag vill slippa undan någonting där jag mår dåligt av någonting längre. Jag är inte längre slav under någonting.
Nej.
Men då måste jag hitta en annan motivation, ett annat syfte med varför jag fortsätter med det här beteendet som jag önskat.
Som
om det är träning eller är någonting. Ja, precis. Ja, en till motivation, helt klart. Och det är likadant när jag jobbat med kurser och program för företagare. Så jag har haft personer som har varit i konkurs förut.
Mm.
Och som nu är uppe igen i sitt företagande. Och då hade de sagt, jag ska aldrig mer gå konkurs. Jag ska aldrig mer hamna i närheten av att vara så skuldsatt som jag var vid det tillfället.
Just det.
Och det är en enormt stark drivkraft.
Mm.
Fram tills faran är över.
Ja.
När man liksom, nu rullar businessen så pass bra, så nu behöver jag inte ta i på samma sätt längre.
Nej.
Och då måste jag hitta ett nytt motiv.
Ja.
Igen då. Och det här, återigen, hur pratar jag med mig själv? Vad är viktigt? Jag snackar om att kunna lita på mig själv, att jag kan stå för ett beslut, och så gör jag det.
Ja.
Och samtidigt är det också en av mina problem, att jag har så stort pannben så jag kan köra över mig själv. Och det är sen gammalt, för jag har varit disciplinerad. Jag är ju gammal musikant och spelat trummor 5-6 timmar om dagen. När jag inte borde gjort det längre. Liksom sådär.
Ja, ja.
För att jag, det här är vad jag gör. Det här definierar jag mig som.
Just
att jag litar på att jag gör så här. Stickspår här just nu, men det återigen då, att hitta ett sätt, en kommunikation om sig själv, varför jag gör det jag gör, som stärker det beteende jag vill ha.
Just det, exakt. Och där kommer jag ihåg, varje gång du går emot ditt eget beslut, det vill säga att du ska träna och du går hem och äter chips istället, då har du en inre kommunikation som stärker det du inte vill. Det som är kortsiktig belöning i det fallet då, eller som undviker den kortsiktiga smärtan som du pratar om träningen. Så att det, ha det i åtanke. Hur kommunicerar du med dig själv för att få de resultat du vill ha? Och hur kommunicerar du med dig själv när du får resultat som du inte vill ha?
Ja, och sen så, du var inne på varför-frågan här igen.
Mm.
Eller igen, du var det förut. Och jag, om vi går tillbaka till den, så att tänka varför, när man tänker varför, så kan man vara 2 olika förhållningssätt. Det ena är att du är reaktiv. Och det här beror på någonting som ligger utanför dig själv. Att jag gick hem och käkade chips, det beror ju på att, och så någonting, det kunde inte jag då för.
Jag hade en dålig dag på jobbet.
Ja, jag menar.
Chefen var otrevlig idag.
Exakt, jag kunde inte för att, eller jag mår så här därför att du var oförskämd. Ja, men du kan vara oförskämd du vill. Det är hur jag tar emot den. I min inre kommunikation igen som gör att jag blir sur på det du säger.
Ja.
Och det där är ju en träningssak. Det, återigen, det är inte bara att ska jag reagera annorlunda? Nej, det klarar vi inte av. Men om vi övar oss i att vara proaktiva istället. Att för, vad innebär det? Som du sa, det var ju den här responsen som vi får. Den går igenom 3 filter.
Ja.
Först utelutar jag.
Mm.
Sen förvränger jag.
Ja.
För att kunna generalisera.
Ja.
Så när du sa så, du sa det inte ens, men du tittar på mig på ett speciellt sätt när du sa det där. Och då vet jag vad det betyder.
Ja, just det.
Och så förargar jag mig själv.
Ja.
Eller jag gör mig själv förolämpad, för jag vet ju vad du menade. Du sa det inte, men du menade det.
Ja, exakt. Och då går vi in så kallat tankeläser varandra.
Precis. Och då är jag Men är jag proaktiv? Är jag van att trampa upp den marken i min inre kommunikation? Att det här drabbade mig. Livet drabbar mig.
Mm.
Det är inte så att jag lever mitt liv, utan livet drabbar mig. Det finns människor som har väldigt jobbiga liv. Så ja. Och den värsta upptäckten de kan göra är att, har jag med mitt liv att göra? Nej, nej, nej. Det är en riktigt obehaglig upptäckt att få. Liksom, att jag kan styra mitt liv och min egen respons.
Ja.
Och återigen, det är bara min egen kommunikation. Hur pratar jag med mig själv med det som sker?
Mm. Precis. Så du som inte är van att tänka på din inre kommunikation, steg ett, bli medveten om hur du kommunicerar med dig själv.
Mm.
Och det är framförallt två saker. Det är hur du pratar med dig själv, inre rösten, och vilka bilder du spelar upp, bilder och filmer i ditt inre du spelar upp. Mm. Men det du har lättast att upptäcka, om det är med bilderna eller om det är med rösten, börja där. Börja där. Så hur du om du har lätt för att höra din inre röst, lyssna på hur du pratar med dig själv. Vad du säger och hur du säger det.
Ja, och så, jag gillar det här. Magnus Kull, som jag har jobbat med en del, han brukar säga så att när folk säger, jag har ingen inre röst. Den som talar om för dig att du inte hade en egen inre röst är just den inre rösten.
Just det.
Så ibland så tror jag att vi ska höra en fysisk röst inom oss.
Ja.
Men det är inte det vi oftast hör, utan det är ett resonemang vi har. Så kanske vi inte hör det. Det är bara för att säga att vi har en inre röst och tror att vi ska höra den, men det gör vi ju inte.
Alltså, jag kan ju uppleva att jag hör den, men det är ju fortfarande inte som är fysiskt. Det är som att se inre bilder, det är inte så att jag ser på en tv-skärm.
Nej.
Men, och de som säger, Michael Hall, som jag är skolad av, som jag känner till i grund av neurosomatiken, var ju någon man som sa det. Jag kan inte se inre bilder. Och sa han, hur känner du igen din fru när du kommer hem då? Om man inte kan se inre bilder.
Nej, precis. Men jag, det finns en nu kommer jag inte ihåg, för jag har nämligen problem, det kan du nämna, för jag har nämligen problem att visualisera. Däremot kan jag ju se bilder. Jag känner igen, jag kan tänka på dig när jag går härifrån, och så hans lägenhet ser ut sådär, just det. Och jag kommer ihåg hur min fru ser ut. Men ska jag plocka fram en inre bild? Oftast när jag är på olika utbildningar och folk säger blunda, och så tänker du dig, då är det också bara helt svart. Alltså, jag är otränad att plocka fram. Det är så att vi inte har inre bilder. Men vi är inte tränade på att plocka fram dem. Sen kan vi ha olika förutsättningar för det också. Men det är inte så att vi inte har förmågan där.
Något som brukar funka när jag håller utbildningar i NLP till exempel då, om det här. Brukar jag säga, försök inte pressa fram bilden. Låt den komma till dig.
Mm.
Och då brukar det funka för de flesta.
Mm.
Och det är samma sak när man ska få fram en känsla också. Tänk på tillfället att vara glad. Och så försöker man pressera fram glädje. Hur lätt är det liksom?
Mm.
Du har massa minnen och glädje. Bara låt det komma till dig. Och där brukar det funka. Samma sak med bilder, samma sak med inre röst. Låt den komma till dig. När jag börjar med det, nu har jag lätt att se inre bilder. Jag hade jättesvårt för det förut. Att framkalla dem som du pratar om. Nu kommer det jättelätt. Jag var bara tvungen att släppa prestationen på det.
Ja, och det, sen så finns det ungefär, det finns ju samma som dyslexi. Och så att man inte får fram inre bilder. Du vet hur träd ser ut. Men om du ber mig tänka på träd så är det svårt. Du kan glimta till. En del har det helt svart. Det går inte hur man än gör.
Ja.
Och då får man ha respekt för den delen. Att då får man använda andra sinnen istället. Givetvis då, så man inte går in i prestation där. Men just det att...
Man kan höra vinden mot löven till exempel.
Exakt. Ja. Eller du vet hur träd ser ut, men du kanske inte får fram det just nu. Mm. Och
du kan förutsäga att du känner på trädstammen. Ja. Det finns massa sådana här.
Okay. Precis. Hur hamnar vi här? Vi snackar, ja, det är också en typ av kommunikation.
Ja, men det är kommunikation. Precis. För vi har pratat om bli medveten om kommunikationen. Inre bilder, inre rösten.
Mm.
Det är ju där. Och om du redan koll på det, om du inte har koll på känslan, då kan du också, hur känns dina känslor i kroppen? Det är också en inre kommunikation. Vart i kroppen känner jag? Är det bröstkorgen, magen, är det solar plexus, är det halsen, någon annanstans? Och hur känns känslan? Det här är ju en del av emotionell intelligens.
Och det är också kommunikation.
Ja, exakt.
Allt är kommunikation.
Därför finns ju EQ, alltså emotionell intelligensen, är direkt i korrelation med sin sociala intelligens.
Mm. Absolut.
Så jag tänker så här, om vi skulle ge... Nu har vi redan gett ett tips då, bli medvetna om. Vi ska ge två tips till då, till lyssnarna om det här med effektfull kommunikation.
Ja, det är frågan vilken del vi ska snacka om. Men om vi fortfarande pratar om... Ge mig en bättre fråga. Bättre fråga än vad vi redan. Ge mig en fråga till. För det blev för brett för mig.
Så jag brukar avsluta poddavsnitten med så här, tre tips.
Ja.
Så för hur man kan ta till sig det vi pratat om nu i sin vardag.
Mm.
Så första tipset som jag kommer med nu, bli medveten om
just det.
Inre kommunikation. Så om vi skulle ge två tips till för att Kanske kring det inre kommunikationen.
Ja, nej, men absolut. Bra. Den var den ramen jag behövde. Jag tänker snart så här att först bli medveten om den. Jättebra. Och sen bli medveten om vad den gör med dig.
Mm.
Lyfter den mig?
Så effekten,
eller sänker den mig?
Just det.
Är det här den kommunikationen jag behöver just nu inför att jag ska gå på ett nätverksmöte, eller jag ska vara med i en podd, eller jag ska stå på en scen, eller vad jag nu ska göra för någonting. Ja, precis. Vad jag ska göra här i livet. Eller jag ska sätta mig och jobba själv. Sätta mig och skriva. Mm. Vad är min inre kommunikation där? Lyfter den mig eller sänker den mig?
Mm. Just det.
Det är ju så här, jag är inte på humör just nu. Mm. Jag kan inte, jag är för trött. Jag är för ofokuserad. Okej, då är det någonting som behöver tas hand om innan vi ens kan börja.
Mm.
Vilka frågor kan jag ställa mig själv då, som vi är inne på förut? Behöver jag göra någonting annat innan jag kan börja med det jag ska göra?
Mm. Just det.
Och vad i sådana fall? Vad behöver jag göra just nu? Vad behöver jag för att kunna?
Just det. Så medveten om kommunikationen och sen då effekten eller vad den gör med. Lyfter den eller sänker? Ja, jättebra. Och tredje tips.
Och tredje, vad behöver jag då göra? Om den sänker mig.
Mm.
Så behöver jag förändra någonting. Ja. Lyfter den mig och ger rätt effekt? Ja, men fortsätt med den.
Ja.
Ger den inte den effekt jag vill ha? Ändra någonting då.
Mm.
Och det är också sån här klassisk NLP-grej. Om det du gör det inte funkar, ja, men gör något annat då.
Nice.
Vilket egentligen inte är en NLP, det är fullt mänsklig logik. Om det du gör inte funkar så fortsätt inte för allt i världen med det.
Nej, exakt.
Utan byt spår.
Och det var inte sånt då. Det var inte höjden av idioti. Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig annat resultat.
Exakt, exakt. Så då, de tre tipsen tycker jag funkar bra. Var medveten om vad du säger till dig.
Mm.
Vilken effekt får du? Och om du behöver förändra någonting, vad ska du förändra?
Ja.
Vilka bättre frågor kan du ställa dig?
Mm. Bra. Och om man vill få tag på dig då, Fredrik. Hur får lyssnarna tag på dig om de har några frågor? Eller kanske vill anlita dig som föreläsare eller coach eller annat?
Enklast är ju LinkedIn. Där finns jag och är aktiv oftast. Mm. Och då står jag Fredrik med C på slutet. Ja. Det kanske kommer stå någonstans.
Ja, det kommer stå, ja, absolut.
Precis. Ja. Vill man mejla mig så når man mig på fredrik@coach2mastery.se. Och då är to en tvåa. Så det är coach, en tvåa och sen mastery.se.
Det står det också.
Det kommer också stå där. Så mejla så. Du kan säkert hitta mig på sociala medier. Skicka ett meddelande så löser vi det.
Underbart. Så... Tusen tack, Fredrik. Det här var ett jätteintressant samtal. Och ja, ha gärna med dig i podden flera gånger. För det här var väldigt härligt.
Det finns en del kvar, tror jag.
Ja. Jag tycker det finns mer att säga och andra ämnen som vi börjar toucha på och sånt. Så tusen tack till dig. Det har varit rent nöje att samtala med dig.
Ja, detsamma. Tack själv för att jag fick komma.
Och tusen tack till dig som har lyssnat. Så vi hörs igen om en vecka. Ha det bäst så länge.